Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Hjus. Av alla typer av ekonomiska teorier så finns det ingen som jag är så kluven till som teorier som försöker förklara varför någonting prissätts på det sätt det prissätts. Alltså, teorier som försöker förklara varför någonting kostar vad det kostar. Å ena sidan gillar jag de här teorierna för att de är så konkreta. Om man till exempel är i en mataffär så är det ganska lätt att ställa sig frågan, varför kostar det här det här? Speciellt these days, am I right? En gurka kostar 15, en ekologisk 25, en plastpåse 6,90. Å andra sidan, det som gör att jag inte gillar de här teorierna, det är lite att alla känns det som har en ganska intuitiv förståelse för de här sakerna. Alla är väl hyfsat införstådda på hur prissättning fungerar i praktiken i till exempel en matbutik. Det är billigare att köpa örter i knippen än i krukor. Det finns lockvaror, premiumvaror och kassavaror. Och dessutom så är hela butiken byggd för att man ska handla mer och mer och mer och mer. Och med teorierna känns därför lite som en efterhandskonstruktion. Alla beter sig på ett visst sätt och sen så hittar man på en teori för att förklara med lite svåra ord vad det är man gör. Trots mina känslor inför det här så ska vi nu prata om en sån här teori. Men det kommer leda vidare till någonting som jag är lite mer okluvet intresserad av, lovar. Den kanske mest grundläggande principen som praktiseras i en matvarubutik är att ju större köpet, desto lägre priser. Alltså, en lime kostar 4 kronor, men 5 lime kostar 15 kronor. En liter mjölk kostar mindre per centiliter än vad 3 deciliter mjölk gör. Och för att ta ett tredje exempel, en kartong med fullstora magnum i en av de här lite stora frysarna inne i butiken kostar lika mycket som en ensam dum liten magnum i glassdisken gör. Så varför är det så här? Det finns en förklaring som kanske går lite utanför teorin, och det är att affären vill lura dig lite grann. Behöver du verkligen 5 lime? Eller en hel liter mjölk? Men sen, enligt teorin, så finns det 2 saker som pågår här. Dels handlar det då om produktionskostnader. Det är dyrare att göra mindre grejer. Alltså, att lasta ett 3 deciliters mjölkpaket tar ungefär lika lång tid som det tar att lasta ett literstort paket. Det tar ungefär lika lång tid att scanna in det. Paketet, alltså själva förpackningen, kostar ungefär lika mycket. Och så vidare, och så vidare. Det är det ena. Men sen det andra, det handlar om utbudet och priserna och att det ska matcha köparens behov och köpkraft. Alltså, man vill matcha människors behov med ett utbud. Ett utbud av olika kvantiteter. Och sen så vill man också matcha priset med köpvillighet. Det begrepp som beskriver att samma sak kan kosta olika mycket beroende på hur mycket man köper, det kallas för prisdiskriminering. Price discrimination. Och det är en sak som Joel Flynn, docent och blivande lektor i ekonomi på Yale, kan utan och innan.
I would say the core textbook theory of price discrimination which is the idea that a seller might sell different qualities or quantities for different prices, such as a quantity discount, say. Say maybe you buy one roll of toilet paper and it costs, say, 50 cents, but you buy three rolls of toilet paper and it costs a dollar, right? So that's saying the unit price of a roll of toilet paper is 50 cents at one unit, but 33 cents, say, for three units. And so that's what we call nonlinear pricing, which is that the unit price depends on the quantity, whereas linear pricing would be a constant price per unit quantity.
Icke-linjär prissättning är alltså ett annat sätt att beskriva det här, i motsats till linjär. En grej kostar två, två grejer kostar fyra, tre grejer kostar sex och så vidare.
And so in the theory of nonlinear pricing or optimal nonlinear pricing, what you want to think about is essentially a seller that has some production cost of making units. And there are different people out there in the population that have different values over the goods. So say there are some people that get through a lot of toilet paper who really value toilet paper, and there are people that don't get through a lot of toilet paper and so they don't value it so much. But of course, if you enter my store, I don't know necessarily if you're a guy who really loves toilet paper or you're a guy who doesn't love toilet paper, right? So I somehow have to design this menu of products to extract as much money, in a kind of capitalistic way, I guess, from the person that really likes toilet paper, while also extracting as much money, because I can still extract money from them, from the guy that likes toilet paper less.
Så det är grundproblemet bakom grundteorin. Köparen har information om sin köpkraft och hur mycket de gillar varan. Säljaren har information om produktionskostnaden. Hur ska man sälja varan? Hur gör man det här?
The standard theory is going to suggest, actually, that what a seller should do is sell a pretty complete menu of things. So all, you know, maybe there's like one toilet roll, two toilet rolls, three toilet rolls, four toilet rolls. Of course, in practice, there are fewer options than that. And that's something the standard theory struggles with a little bit.
Men, och nu närmar vi oss det intressanta här, är inte det enda som standard theory har problem med.
Another thing the standard theory struggles with is tiered pricing schedules, particularly for digital goods, where things end up being given for free.
Så för att summera, vi är vana att betala mycket för en grej, lite mindre om vi köper fler grejer. Men när det kommer till digitala varor så är det inte alls så här. Där får vi saker gratis. Vi får gratis provperioder, vi får unlimited subscriptions och vi får rakt av helt gratis tjänster. Och här närmar vi oss det som Joel Flynn faktiskt har tittat på och det som det ska handla om idag. För när det kommer till prissättningen av digitala varor, ska vi kalla det framtidens varor, så gäller helt andra principer. Det finns andra betalningsmedel, andra pengar och hur de prissätts, det påverkar inte bara säljaren utan även framtiden för hur vi kan komma att använda världens största och viktigaste tjänster. Vad kostar egentligen gratis efter det här? Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget, och det handlar om ITP.
Exakt, kort repetition eller?
Ja, du lärde mig förra veckan att på 70-talet så var det så att arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension, och man kom då överens om vilka villkor som skulle gälla, och så kallade man den här pensionen för ITP. Och är det så att man är tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen ITP, alltså man har förmodligen den här pensionen.
Minne som en elefant.
Ja, otroligt.
Ja. Har man den här pensionen, ITP, då kan man också påverka den. Vart femte år så gör man då nämligen en enorm upphandling. Mm. Det är Collectum som gör det, också sånt här namn som man hör ibland. Mm. Där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Det rör sig om miljardbelopp som betalas in i det här systemet varje år. Ju. Mm. SPP är ett av bolagen som valdes ut senast, nu i fjol. Och sen kan ju då pensionsspararna välja vilket av de här pensionsbolagen som då får äran att ta hand om pengarna.
Okej, varför gör man det på det här sättet då?
Upphandlingarna, det går ju ut på... För liksom, man hade kunnat tänka sig att det är bara typ en pensionslösning som man kör liksom i 100 år.
Ja.
Men jag tror att man gör det för att man vill liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen, man vill ha lite konkurrens, och så förhandlar man också fram stora rabatter så att pensionsspararna ska, ja, men typ spara pengar genom att avgifterna blir
låga. Man kommer med ett anbud i princip, och så att det ska bli så bra som möjligt för spararna.
Exakt.
Och då har man såklart valt SPP som är en av anbudstagen.
Det har de gjort.
Ja, självklart. Ja.
Det är SPP jättestolt över, för det är typ en, det är en rätt snårig upphandling.
Ja, men det förstår jag. Ja. Okej, och så gör man då ett val.
Precis. Vill man kolla på det här så finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se som har satts upp då för att liksom av branschen för att göra, hjälpa folk att typ förstå ITP, bland annat ITP, bättre. Och där kan man gå in och se hur den här ITP-pensionen är placerad. Och så kan man göra egna val. Och idén är att hälften av pengarna alltid kommer ligga i det som heter traditionell försäkring. Vi gjorde ett avsnitt ganska nyligen om traditionell försäkring.
Mm.
Det hette världens bästa sparform, frågetecken.
Mm.
Den andra halvan kan man också ha en traditionell försäkring eller placera i det som kallas för fondförsäkring. Men grundtanken är att man helt enkelt får bestämma själv hur de här olika halvorna ska, vem som ska ta hand om dem.
Mm.
SPP var ju som sagt då ett av fåtal bolag som valdes i den senaste upphandlingen, så de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder då.
Kanon, om man vill läsa mer om det här, kolla hur ens ITP är placerad och göra förändringar, vad heter sidan sa du?
Avtalat.se.
Toppen. Vi säger tack till SPP som vill göra dig som lyssnar mer medveten om hur otroligt viktig pensionen är för dig och din framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället. Och så är det också så att SPP möjliggör din favoritpodd Kapitalet, så det säger vi tack för.
Ja, det är jätteviktigt.
Det är också en positiv kraft i samhället. Ja. Verkligen. Tack SPP.
Tack.
För att summera, det finns några extremt vanliga principer för hur saker prissätts. De prissätts efter behov, efter köpvillighet, men de sätts också beroende på de här sakerna, men utifrån kvantitet. En toalettrulle, om det ens går att köpa det, kostar 10 kronor, 12 rullar kostar 59. Och så här är vi ju vana vid att saker prissätts. Och även om det i praktiken inte riktigt funkar så här, så är det här den ekonomiska teorin. Och att det ska finnas en prissättning för varje kvantitet. Du ska kunna köpa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eller 8 toalettrullar och få ett varierande pris. Men när det kommer till digitala varor, som sökmotorer eller Netflix eller sociala medier eller programmet jag klipper den här podden i, så är det annorlunda, menar Yale-doktorn Joel Flynn. Och det är annorlunda på sättet att det som händer här, det är att de här bolagen ger bort grejer gratis. Vilket låter totalt orimligt. För varför skulle ett bolag som också är typ världens största ge bort saker gratis? Och anledningarna till att det här är rimligt, de är tre. Den första anledningen har med produktionen att göra. När du väl har en fabrik och allt funkar, så kostar det väl typ dubbelt så mycket att göra två toalettrullar som det kostar att göra en. Men när det kommer till digitala varor så funkar det såklart inte så.
There are very low marginal costs of production. You know, conditional having produced a movie, I do have a marginal cost. I still have to, you know, serve it to the person via my server, which is nominally expensive, but it's extremely cheap, right?
Och det här är ju självförklarande. Det är typ gratis för Google eller Netflix eller Facebook att lägga till en användare. Alltså kan man tänka annorlunda kring prissättning. Men det här är inte enda anledningen till att det funkar på ett annat sätt. Det finns ett till, och det är sättet du betalar på. För du betalar ju som bekant inte bara med pengar.
Usage is actually valuable. So let's return to the toilet paper example. If you sell me toilet paper, you don't care if I use it or I throw it in the bin. If I have a Netflix account, you actually really value my usage because it generates data for you about this particular user and also other users implicitly who are similar to them.
Så vi betalar inte bara med pengar, vi betalar också med vår uppmärksamhet, vi betalar med våra ögon. Och vi gör det här på flera sätt. Dels på det uppenbara sättet, vi tittar på reklam. Och då blir det då ganska lätt att bedöma hur man ska värdera den här betalningen jämfört med det lite mer traditionella betalmedlet pengar. det är då att man omsätter uppmärksamhet i pengar genom live-aktioner som olika annonsörer har för att kunna annonsera för dig. Sen finns det ju då försäljningen av den här datan som man genererar till en tredje part, och också den är ju hyfsat lätt att prissätta. Men det är inte enda sättet som ens användning kan vara värdefullt för de här bolagen.
When it comes to data and other things like network effects, which are quite related to data, where say people only want to use a platform if other people use it. These are situations in which I can't decouple each person's usage from each other, because if I have, say, lots of data on different people, that might be a lot more valuable than having, you know, data sets with just one person at a time. So in these situations where there's, say, a margin whereby having lots of people together is quite useful, then it's not so simple to decouple it person by person. And I think as a practical matter, actually computing the value of those network effects might be quite challenging.
Bara för att förtydliga lite grann kanske. Facebook har inget särskilt värde av din användardata bara. De har däremot ganska stort värde av din och alla dina kompisars data. Men dina kompisar kommer bara vilja använda en plattform om också du använder den. Lite smicker. Nätverkseffekter kallas ju det här. Och då blir det då svårt att värdera varje enskild persons monetära bidrag. Och det här gör då att de här tjänsterna, de får en ganska speciell egenskap som nästan inga traditionella tjänster eller varor har. De vill bli använda.
So Netflix in a vacuum, because their marginal costs are so low and because you generate data for them, would like you to use Netflix as much as possible.
Och när man tänker på det så är det ganska sjukt. Tänk nästan vilken business som helst. Det funkar ju inte så här. Den ideala fysiska tjänsten man kan sälja, det är en tjänst där du betalar massa och sen inte använder den alls. Du betalar mig 10 000 kronor för att måla om ditt hus, och när jag inte dyker upp så är du supernöjd. Men här så säger man betala 129 kronor, och ju mer du sen använder min tjänst, desto gladare är vi. Faktum är att vissa tjänster som är gratis, de värderar din användning så högt att de egentligen skulle vara beredda att betala dig för den. Du är produkten och du är kunden, kan man ju säga. Men den riktiga kunden är också annonsörerna. Och om annonsörerna betalar, säg Facebook, så skulle Facebook i något läge kunna betala dig för att använda Facebook så att annonsörerna kan betala mer. Och det här leder till frågan, varför gör de inte det?
At the same time, usage is typically non-contractable. What does that mean? Say you're scrolling Twitter. What Twitter can see is that something is scrolling on Twitter. What is very hard to tell is if it is you or a bot. So it's very hard to tell if it's genuine, valuable attention and usage, or if it's just a bot that has no monetary value in either data or showing ads. And so at the same time, usage is valuable but non-contractable. And it's the combination of those two forces that can give rise to giving away things for free. The very simple reason being that if I would like you to use the good more, and ultimately if I'm, say, the owner of Twitter, say I'm Elon Musk, I'd probably like you to use Twitter 24 hours a day. You probably want to use Twitter less than 24 hours a day, or hopefully you have better things to do than use Twitter 24 hours a day. So once you've reached this kind of satiation point of how much you like Twitter, what would I like to ask you to do? Well, I'd like, ideally, to actually pay you to use Twitter. But if I paid you to use Twitter, I think there's a pretty simple thing people would work out to do, which is, well, I can just leave it open in my browser and have some like auto clicker or a bot scroll for me. Now, of course, we don't want to incentivize that. If advertisers realize I'm doing that, they're probably not going to be so happy for paying for these, showing advertisements to fake users.
Och det här är ju spännande. Om man tänker på det i strikt ekonomiska termer så är du i princip konsult åt Facebook. Men du är konsult som det inte går att skriva kontrakt med. För om du skrev kontrakt med Facebook så skulle du missbruka det kontraktet. Och då blir kontraktet värdelöst. Och det är när man belyser det här problemet på det här sättet som det plötsligt blir rationellt för de här bolagen att mer eller mindre ge bort en del av sin tjänst gratis.
really you're an employee of the platform, right? At some level, you're generating them revenue through your usage, but it's not possible for us to design a contract that remunerates you for your usage because your usage is inherently uncontractable.
Så med allt det här i ryggen, hur ska en digital tjänst prissättas? Enligt Joel Flynn så kokar det här ner till en fråga. För varje användarkategori av människor, skulle jag vilja att de använder den här plattformen mer än vad de själva vill? Och svaret på den frågan bestäms av tre olika saker. Hur mycket gillar de plattformen och vill betala för den? Den andra är, hur mycket gillar jag att de använder plattformen? Det vill säga, hur mycket får jag betalt via andra intäktsströmmar? Och den tredje faktorn är att jag inte vet hur mycket de vill använda min plattform. Så det som det kommer landa i, mer eller mindre oundvikligt, det är att man kommer att, så att säga, lämna lite pengar på bordet åt kunden.
So if I were to say, offer you a subscription, but charge you exactly or even slightly more than your willingness to pay, obviously you'd want to go for the free trial and you wouldn't buy the subscription. So I kind of need to give you implicitly, relative to what you say hypothetically would pay, a little discount. Now, economically, the term for that effect is what we'd call an information rent. It's the amount of money that you get as the buyer from having private information about your willingness to pay.
Det allt det här kokar ner till, det är någon slags tiering-system, alltså ett skiktat system. Det finns olika typer av alternativ man kan välja på. Jag tror de flesta människor har sett det. Ett freemium-alternativ kanske, ett någon slags mellanalternativ och sen ett premium-alternativ. Och det man vill, det är att alla ska få ut lite mer av sitt abonnemang än vad de egentligen själva hade tänkt att de skulle använda det. Det är basen för det här. Man vill ge bort en del av sin tjänst gratis. Det är det som gratis kostar, så att säga. Men egentligen, när man tänker på det, så har egentligen allt det här som vi pratar om hittills varit lite av en teoretisk förklaring av hur typ en Google-chef ska tänka när hen sätter ett pris på sin produkt. Så varför ska vi bry oss om det här? Efter det här.
Kapitalet sponsras av Kala.
Ja, vi pratade lite om bilar här på redaktionen.
Ganska mycket faktiskt. Jag upplever inte att varken du eller jag är så här hyperbilintresserade, men vi pratar om bilar jämt ändå.
Det är kul med bilar.
Det är kul.
Ja. Carla har ju skapat, skulle jag säga, standarden för om man köper och säljer bilar på nätet nu för tiden. Men om jag bara får säga först vad de gör. Carla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på carla.se. Alltså en helt digital köpupplevelse.
Mm.
Och de har gjort det med ett maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Alltså jag har ju själv stått på olika parkeringsplatser och sparkat på däck och sånt. Det har alla
jag
människor.
Med.
Ja. Jag gjorde en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i vår andra podd Marknaden, daterad 25 mars om man vill lyssna. Men där berättar han hur de kom in i det här liksom lite från vänster för att försöka bara återuppfinna hela grejen med att köpa en bil överlag, men framförallt på nätet.
Ja.
Och de har idag, vilket är, det är otroligt ska jag säga, 4,8 i betyg på Trustpilot. Över 600 betygsgivare då.
Mm.
Jag har sett många företagssidor på Trustpilot och det här är nog bland det bästa jag sett någonsin.
Mm.
Man kan ju sälja sin bil till Carla också. Man går in på carla.se, delar lite info om bilen och sen får man en gratis värdering och ett bud. Sen hämtar de bilen helt gratis i hela Sverige. Och så får man pengarna på kontot när de hämtar bilen.
Det här är ju det är någonstans motsatsen till att stå på en grusplätt i Haninge och gissa att man liksom låtsas veta vad en kamrem betyder,
ja,
eller hur sliten skulle kunna vara. Eller
sådär. Ja, men det är precis så här det ska funka. Vi kommer höra mer från Carla kommande veckor. Men ska man köpa en ny bil eller sälja den gamla eller båda delar, gå in på carla.se, alltså carlamuseet.se.
carlamuseet.se. Stort tack till Carla.
Tack!
Så digitala tjänster ger bort en del eller hela sin tjänst gratis. Det känns inte rationellt, men det är det. Men varför ska vi bry oss?
Yeah, so this specific design problem, how to optimally do price discrimination, is a problem for these large, you know, private technology companies. At the same time, though, what the implications are for users is a problem for us all.
Väldigt konkret, tycker Joel Flynn, så ska man tänka på det här som att de här stora techmonopolen och hur de prissätter sina varor, det spelar ju ganska stor roll för oss. Men modellerna bakom, det spelar ganska stor roll för hur de här sakerna ska och bör regleras. Och det finns två sätt att tänka på det här som är ganska spännande. Det ena är att eftersom det inte går att kontraktera dig till att använda de här tjänsterna, så kommer du använda dem så lite du vill. Och det är ju bra, för att då använder du det så lite du vill. Och då behåller du en viss del av din data och i teorin så är du lycklig. Men å andra sidan, i teorin så skulle kanske alla vinna mer på om det gick att kontraktera dig.
And the reason is that when a designer optimally designs the menu of products to exploit consumers' willingness to pay, in the presence of non-contractable usage, everybody loses out. And the reason is quite simple, and it's something that lots of people have highlighted in a bit of the public policy debate, which is that you're generating a lot of value for these platforms, and if your usage were contractable, you would get paid for that usage. However, with non-contractable usage, you can't get paid. And so you end up using these platforms to an extent to a lesser amount than is actually socially efficient, that would maximize the surplus of you and the monopolist from the transaction that you have.
Det här är ett ganska teoretiskt sätt att tänka på de här sakerna, men typ så här. Om du skulle använda en tjänst mer om du fick 100 kronor för det, och tjänsten skulle tjäna på om du använder den för 100 kronor mer, så att säga, förlorar inte alla på om du inte använder den här tjänsten för 100 kronor mer då? Har man verkligen lyckats hitta den optimala användningsnivån utan att skapa det här monetära kontraktet?
If we accept the following premises, your usage is valuable, you're being given the good for free, you're using this good as much as you would willingly like to use the good for the price it's being sold, then we'll have to conclude then, yeah, you are using it less than is socially efficient, because if I were able to pay you, your usage were contractable, you would be willing to receive those payments and you'd be willing to use the platform more and the monopolist would be willing to make those payments. And so we can conclude that all parties must be better off under the latter arrangement than the former. Now, I'm not going to argue that everyone using Twitter all day is, say, good for society as a whole. When I'm talking about socially efficient, I'm meaning in the technical sense of within this transaction, we have gains for all parties. And so actually, we have a Pareto dominating, to use the economic language allocation, under contractability of usage than under non-contractability of usage.
Så hur spelar det här in på reglering då? Jo, menar Joel Flynn, det har faktiskt påverkan. Men kanske inte på det sättet som man kan tro, eller i alla fall inte på det sättet som man brukar prata om techreglering på.
So one implication is that regulations that would improve privacy and increase the non-contractability of what users would do could actually have quite substantial negative effects by reducing what we can do in these markets and making all sides worse off.
Bara för att förtydliga här, det här bygger alltså på premissen att om betalningen sker med data och användaren är villig att betala med data, som man implicit gör när man använder plattformen, om man ruckar på den ordningen, på det kontraktet, det avtalet, så tar man bort en del av den här liksom förhandlingen av betalningen genom att stärka privacyregler. Och om betalmedlet försvinner, vad kommer då hända med tjänsten?
That's kind of the argument I made previously. So that's not to say there aren't, you know, privacy may be non-instrumentally valuable. We may just really care about privacy for privacy's sake. And of course, I have nothing to say about that. At the same time, though, I think what we do highlight is a kind of a new welfare trade-off where by adding privacy, we are reducing what is contractable in these markets and we could be making everybody worse off.
Alltså, man ska komma ihåg att det här är en ganska teoretisk övning. Det kanske inte är så att vi säger att man måste upphöra med all form av reglering kring sociala medier och digitala tjänster nu. Men det Joel Flynn säger någonstans, det är att utifrån de här premisserna så makar det inte 100% sens.
I'm not saying we should have less privacy. All I'm saying is that privacy regulation may have unintended consequences, even if it is ultimately valuable.
Kapitalt är slut för den här veckan. Jag som har pratat heter Gunnar Harjus. Kristoffer Krook har mixat. Ansvarig utgivare är Jakob Buschell. Joel Flynn är doktor och snart lektor på Yale. Vill man med någonting så kan man mejla mig på gunnar@monopolmedia.se. Vi hörs snart igen. Hej då!